God morgon från Paretodesken tisdagen den 14 februari. Glad alla hjärtans dag till er alla Paretodesken-lyssnare. Tack för att ni fortsätter att lyssna på oss och ge oss både ris och ros. Det får oss att utvecklas och vara på tårna. En röd dag idag alltså som går i kärlekens tecken. Vi får se om det blir så även på börsen. Vi får spännande KPI-siffror i USA senare idag. Klockan 14.30 kommer den. Igår var det i alla fall grönt på Wall Street. Dow stängde på plus 1,1% och S&P plus 1,2%. Och det är fortsatt rapportsäsong. Vi har fått en del rapporter under morgonen, bland annat från Camurus som vi gillar. Det var en stark vinst i Q4, men de guidade för en svagare 2023. Guidance! Vi har även fått rapport från Boliden där vi tycker att man kan avvakta. Vi har en behållrekommendation där sedan tidigare. Och det fjärde kvartalet 2022 var något svagare än väntat. Vi har under morgonen även släppt en uppdatering på Latour efter deras kvartalsrapport. Där ser vi tillväxtpotential, men vi ser också en risk på nedsidan. Och där tycker vi också att man kan avvakta. Vi ska fokusera på fastighetsbolagen idag. Vi pratade ju om Castellum igår och idag blir det att prata om rapporterna som kom in under morgonen. Nämligen Diös och Wihlborg. Sen ska vi prata lite kort om Neobo som började handlas i fredags. Och sen så har vi ju fått in rapporter både från Balder, Stein, Fabege, Atrium, Platser. Så det blir intressant att höra vad våra fastighetsanalytiker har att säga om rapporterna som har kommit in. Om vi börjar med Diös då, Viktor, som kom in i morse. Det är ett bolag jag tycker är intressant. Hur var rapporten?
Absolut. Det är ett bolag fokus på egentligen norra Sverige, från Borlänge i söder upp till Luleå i norr. Rapporterade vi egentligen helt i linje med våra förväntningar sett liksom över ett stort bräde. Det som sticker ut är att hyresintäkterna jämförbart bestånd ökar med närmare 7%. Vilket vi då tycker fortsätter understryka den här starka efterfrågan för egentligen alla möjliga fastigheter uppe i Norrland med den här investeringsboomen som sker där. Vi har ju dock en behållrekommendation för aktien innan rapporten med riktkurs på 84 kronor per aktie. Och vi ser nu att bolagets relativt korta räntebindning av 0,8 år slår negativt på förvaltningsresultatet. Och givet den utveckling vi har sett i marknadsräntor egentligen under hösten, så tror vi att bolaget kommer ha begränsade tillväxtmöjligheter nu inför 2023.
Wihlborgs kom också in i morse. Hur ser det ut?
Ja, även där en solid rapport. Tillväxten där jämförbart bestånd uppgick till imponerande 13,4%. Och även här ser vi som positivt att samtliga fyra delmarknader i Wihlborgs, det vill säga Köpenhamn, Lund, Helsingborg och Malmö, har liksom under hela året nu bidragit positivt till nettouthyrningen. Också värt att tillägga att man redovisar en positiv nettouthyrning nu för det 31:a liksom kvartalet i rad. Vilket återigen då understryker liksom starka efterfrågan för framförallt då kontorslokaler i Öresundsregionen. Även här har vi dock en behållrekommendation och en riktkurs på 83 kronor innan rapporten. Och det är framförallt värderingen som vi ser som något ansträngd med inför rapporten då ungefär 17% premie mot vårt estimerade substansvärde för det här året. Men i liksom överlag två stabila rapporter utan direkta överraskningar.
Från norr till söder så ska vi be oss mot Neobo som började handlas i fredags. Emil Ekholm kommer från SBB. Berätta vad det här är för bolag och varför de började handlas själva.
Ja, även bostadsbolag egentligen som en del av SBB tidigare. Och innan det stor del av portföljen, en del av Amasten som faktiskt var noterat. Så nu har man knoppat av det från SBB, vilket noterades i fredags. Aktien stängde på första dagen på ungefär 70% rabatt på NAV, vilket är väldigt, efter väldigt hög omsättning och väldigt högt säljtryck får man säga. Men när vi upp något igår ligger nu på 66% rabatt, vilket man kan jämföra med snittet för andra bostadsbolag som är noterade på ungefär 35% rabatt. Så väldigt lågt värderat sett till rapporterade siffror åtminstone just nu.
Vi pratar ju lite nu om bostäder utanför Stockholm, om vi ska fokusera lite på Stockholmsregionen då och de bolagen som har rapporterat redan. Om vi börjar med Fabege, Viktor, vi har ju pratat lite om dem, men vad skulle du säga om Stockholmsregionen om man säger så?
Nej, men generellt sett kan man väl säga att senaste 5-10 åren ungefär har vi ju sett en enorm hyresutveckling i Stockholm, både jämfört med övriga Sverige och egentligen jämfört med andra huvudstäder i Europa. Det vi börjar se nu är dock att vakanserna fortsätter att ligga kvar på relativt höga nivåer. Och i och med att vi med all sannolikhet nu går in, eller med stor sannolikhet, går in i en lågkonjunktur eller recession, så ser vi då tyvärr risker då med att vakanserna kommer fortsätta öka. Och sen i förlängningen också att hyresnivåerna eventuellt sjunker då på medellång sikt. Så tittar vi på Fabege till exempel, som vi har pratat om, att man har en vakans på ungefär 10%. Och där vi under hösten egentligen såg liksom tydliga trigger för det här caset, att man ska utöka sin uthyrningsgrad, så såg vi tyvärr en negativ utveckling nu i Q4, där vakanserna ökade något till 11%.
Emil, hur skulle du sammanfatta rapporterna som har kommit in så här långt? Vad tycker du sticker ut?
Generellt så kan man väl säga att många fastighetsbolag har rapporterat lägre värdeförändringar i fastigheterna än vi hade räknat med egentligen. Det man gör är att man möter upp yieldjusteringarna med ökande antagen för inflation i sina värderingar, vilket motverkar den totala då värdeförändringen egentligen. Nu har man dock använt den kudden kan man säga här under Q3 och Q4 till stor del, vilket gör att vi tror att det kan komma då lite större kanske värdeförändringar nu i rapporterna för Q1 och Q2 under 2023.
Och om man blickar framåt då, mot det här året som du är inne på, vad tror ni om fastighetsbolagen där?
De kommer nog klara sig relativt bra, man är duktig att jobba med uthyrning och så här. Men sen har vi en lågkonjunktur, så deras kunder finns i risk att de drabbas värre och att vi därför kommer att se liksom ökade vakanser. Så det handlar mycket om att jobba med uthyrningen och se till att ens hyresgäster klarar sig trots ökade hyror nu med en hög inflation och ökat kostnadstryck. Samtidigt som man då behöver jobba på sin finansieringssituation och generellt sett överlag sänka belåningsgrader och fokusera på att försöka hålla räntekostnaderna så låga som möjligt.
Exakt, och bara för att lägga till egentligen, vi ska ju komma ihåg att vi hade en KPI-siffra i oktober på ungefär 10,9% som för de kommersiella spelarna nu kommer att få effekt från 1 januari, det vill säga nu i Q1. Och min bedömning i alla fall är att bolagen inte varit övertydliga med hur stor andel av de här KPI-justerade hyreskontrakten som faktiskt har gått igenom. Utan det man säger egentligen från bolagens sida är att man har skickat ut nya hyresavier. Men som sagt, nu i Q1-rapporterna så kommer vi nog få lite tydligare inblick också i hur väl rustade många av hyresgästerna är.
Vi har ju pratat lite både Norrland, söderregionen, men om vi pratar lite mer om Göteborg då. Emil, hur ser det ut där?
Ja, men då har vi platser som ett av våra topics egentligen med kontor och logistik i Göteborg. Ser man på rapporten så är den mycket i linje med estimaten, både våra och konsensus. Man gör sig starkast då någonsin egentligen sett till nettouthyrning, där samtliga kvartal var positiva trots att 2022 var ett rekordår sett till hur mycket ny kontorsyta som kom till Göteborgsmarknaden, vilket visar på att man har väldigt stark efterfrågan på dess fastigheter och ett duktigt uthyrningsteam. Så ja, vi gillar platser och har det som ett av våra topics med relativt låg belåning och starkt kassaflöde och god tillväxt genom sina projekt. Och man får ändå säga att mycket oro inom fastighetsbranschen har funnits kring obligationsmarknaden, och där levererar också platser väldigt bra. Men man har relativt liten exponering med 1,3 miljarder i totala obligationer och första förfall här i november 2024. Så inte lika stor exponering mot kapitalmarknaden som vissa andra bolag.
Nej, och i morse pratade du Balder på morgonmötet. Kan vi säga några ord om Balder också?
Absolut. Precis, också lite Göteborgsbaserat bolag. Solid rapport får man säga, och det går bra operationellt. Man hade en stark intjäning här som vi sett i många andra bolag. I Balders fall så var det hotell mycket som började komma upp i omsättningshyra nu igen efter pandemin, vilket bidrog till att hyran jämfört med bestånd ökade med 3,9% year over year. Men vi räknar dock att man kommer gå tillbaka här till minimihyra någon gång under 2023 i och med att lite sämre utsikter för hotell nu med en stundande lågkonjunktur. Men den stora nyheten var egentligen att man släppte ett nytt finansiellt mål på att nettoskuld genom EBITDA ska understiga 11 gånger. Och det kan jämföras med att man ligger idag på 13,5 gånger LTM. Och man siktar på att nå sitt mål under 2024 enligt management genom att färdigställa då sina projekt samt indexering och på så sätt kunna sänka sin belåning och nå ett tillräckligt starkt kassaflöde. Men vi håller väl inte riktigt med om deras vy kanske, utan räknar med att man kommer behöva göra lite mer än att bara färdigställa projekten. Till exempel sälja fastigheter eller andra tillgångar. Många andra bolag som inte varit så aktiva på transaktionsmarknaden ännu, så vi tror att det finns eventuellt lite mer för Balder att göra på den fronten.
Om vi avrundar då med Eastnine som är ett bolag som vi gillar, som vi har med i månadsportföljen. Hur rapporterade det bolaget?
Eastnine rapporterade en väldigt solid Q4-resultat egentligen med stark operationell utveckling. Man har en nettoupplåningsgrad i dagsläget på ungefär 50%. Men i och med den här försäljningen av MFG som jag pratade om tidigare så estimerar vi att den kan komma ner till under 20% med över 200 miljoner euro i kassan. Vilket vi då tycker ska jämföras med nuvarande market cap på någonstans 250-260 miljoner euro. Vidare kan man ju säga att man har en driftnettosmarginal om ungefär 92,3%. Jämför vi med Stockholmsbolagen vi pratade om tidigare så har de marginaler någonstans runt 70%. Så i det här läget med stigande inflation eller med ett högt inflationstryck så ser ju liksom Eastnine otroligt solitt ut. Vidare har man en uthyrningsgrad om ungefär 96,3%. Också kraftigt över liksom jämförbara peers i Norden. Men mycket har ju att göra nu med den här försäljningen av MFG och det är lite därför också vi har med den i månadsportföljen. Att vi ser det som en väldigt tydlig trigger för caset. Och där gick man inte ut med några nya nyheter nu i Q4-rapporten. Så fortsatt lite osäkert kring MFG, men vi tycker ändå att framtidsutsikterna ser väldigt ljusa ut för det bolaget.
Ja, spännande. Tack så mycket båda två.
Tack själv.
Nu ska vi se. Då öppnar börsen om ungefär en halvtimme. Så då håller vi ut tills dess. Och så önskar jag en fortsatt trevlig dag. Hej då!